Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jag bara fick känslan att detta är Malmös Kim Wall som vi upplever här. Hon har råkat lita på fel människa, vilket är fruktansvärt.
I Malmö hittas två avlidna människor i en lägenhet i augusti 2021.
Under hela utredningen så har det här ärendet i pressen seglat väldigt mycket under radarn. Utan detta har bara blivit som det var i den första notisen. Två döda anträffade i en lägenhet.
Två personer hittades igår döda i en lägenhet i centrala Malmö. Och det bedöms som ett mord och ett dödsfall. Ingen utomstående är misstänkt.
Polisen tror först att det som skett inne i den låsta lägenheten är något som utspelats enbart mellan de två döda. Men det visar sig vara mer komplicerat än så.
En person har anhållits misstänkt för medhjälp till mord efter att en man och en kvinna hittats döda i en lägenhet i Malmö.
Och då får jag bara känslan att detta är inte alls vad vi trodde.
När de båda hittades döda sa polisen att man inte letade efter någon utomstående gärningsman. Ändå har alltså nu en person anhållits, men mer om det vill åklagaren inte säga.
För de anhöriga har det här fallet inneburit en enorm psykisk påfrestning.
Vi fick inte ihop det, en olycka, men det hade ju någon behövt informera oss, ringa oss eller komma förbi åtminstone. Jag är ju mamman.
Och fallet drar ut på tiden.
Jag kan förstå att det tar lång tid, men varför inte berätta för oss, ge oss åtminstone lite mer?
Och det har ju snart nästan gått ett år nu utan att vi fått information om vad som har skett.
Inne i polishuset i Malmö går utredningen framåt. Sakta, men ändå framåt. Och det visar sig vara ett ovanligt fall, även för de mest rutinerade poliser.
Alltså jag kan säga att den känsla vi fick under förhöret, det var väl, om man kan tala om att man tappar hakan, så var det väl det vi kände.
För normala människor i det här landet, så det han har berättat, som du har berättat för oss, det är mer än vad de flesta normala människor i det här riket får höra i hela sin livstid.
Vi förstår inte vad är det människan sitter och säger till oss.
Spår, säsong 10. Vad har hänt, Julia? Spår görs av Anton Berg och Martin Jonsson. I redaktionen finns också Maria Hansson Botin och Eva-Lisa Wallin.
Just det här avsnittet släpper vi gratis för alla. Och tecknar du en prenumeration eller om du redan har en kan du lyssna på avsnitt 2 redan idag. Därefter släpps de en gång i veckan. Gå in på avsnittsbeskrivningen. Där ser du hur man gör för att teckna en prenumeration.
Det här är avsnitt 1. En låst lägenhet i Malmö. Rättscentrum i Malmö. Polishuset, januari 2023.
Mitt namn är Mikael Östling. Jag jobbar som utredare på polisen i Malmö, avdelning grova brott. Och har jobbat här sedan 2017 och varit polis i 33 år.
Mikael Östling, grova brott, Malmö. 33 år i yrket, då har man sett det mesta.
Ja, jag trodde det. Jo, men det kan jag nog tycka att det har jag gjort. Det har jag. Det ska mycket till för att jag ska förvånas.
Ändå kändes det som att det var just det som hade hänt. Första gången jag pratade med Mikael om det här fallet. Det var nämligen han som tipsade mig. Och då hade han blivit just förvånad.
Ja, framförallt i detta specifika ärendet. Framförallt för att jag tyckte att det blev en vinkling i detta ärendet. Så som om att här fanns två parter som mer eller mindre hade sig själv att skylla. Lite sådär underförstått att det här var en tragisk kärlekshistoria. Någonting hade gått snett. Ja, ungefär på den nivån. Men ju mer vi började lyfta på de olika bitarna så framkom något helt, helt annat.
När de två kropparna hittas hösten 2021 råder det förundersökningssekretess. Och den enda information som konstaterats från polisen är...
Två döda anträffade i en lägenhet.
Det är en kvinna och en man. Kvinnan heter Julia Augustin. Mannen kommer vi kalla Stefan.
Så är läget när spår tar kontakt med anhöriga. Stefans familj väljer att inte medverka. Det gör däremot Julias familj. Och det visar sig att de inte heller vet så mycket mer än att Julia dött in i lägenheten. Idag vet vi mycket mer än vad vi gjorde när vi började arbetet med den här säsongen. Och ni ska få vara med på hur det är att nysta upp ett sånt här fall. Och hur det kan vara att vara brottsoffer som inte får veta allt som polisen vet.
Om några veckor hålls en rättegång i Malmö tingsrätt om det som har hänt i lägenheten. Vi ger er bakgrunden och berättar om vad rättegången ska handla om. Spår kommer också bevaka förhandlingen på plats och ni kommer få höra utgången av fallet när domen kommer senare i vår.
Det här gör att den här säsongen även är speciell för oss som gör spår. Istället för att granska ett avslutat fall så följer vi nu en pågående utredning.
Vi börjar hos de anhöriga till Julia Augustin. Och då är det våren 2022. Då har det gått 9 månader sedan Julia hittades död.
Vi är på väg till källaren. Jonas Gratzer går först. Här i hans förråd finns de. Hans sista minnen från hans syster.
Här är hennes målarsaker. Här någonstans. Här har vi lite hennes... Hon är väldigt konstnärligt begåvad. Så här har vi lite av hennes målarsaker.
Julia hette alltså Augustin i efternamn. Hon var syster till Jonas och faster till hans 2 barn.
Här har jag... Här någonstans har jag sparat en tröja.
Julia Augustin blev 33 år.
Precis, men jag har sparat en tröja här också som man kan ha och minnas på något sätt. Precis,
det är... Är hon kvar i din telefonbok i mobilen?
Ja, absolut. Så jag skickar ibland meddelanden på Facebook, skickar bilder på barn och sådär. Jag förstår ju förstås att det endast är min fantasi, men ibland är det fint att få ha vissa fantasier så att säga. Jag skickar ibland bilder på barnen speciellt till hennes messenger på Facebook. Ja, man kan ju låtsas att hon finns någonstans. Eller är det finare att tro att hon finns någonstans och kan se än att hon inte gör det. Och det, eftersom vi inte vet, kan man ju själv välja vilken världsbild man vill ha.
Men den här bocken, att den andra har sett, den kommer aldrig.
Vilken?
Den här lilla notifikationen att den andra i liksom som är med i gruppen eller så i konversationen har sett ditt meddelande, den får du aldrig.
Jo, jag fick faktiskt den i en dröm. Så det, precis. Så ibland får man gå på andra plan när verkligheten inte räcker till. Så, precis.
Mm.
Jag heter då Thea Augustin. Har varit tysk, är svensk nu. Kom hit för, ja, vad kan det vara, 43 år sedan. Så som de flesta, som jag har förstått, kommer hit. Kärlek.
Dorothea Augustin var Julias mamma. Anders, hennes pappa.
Jag heter Anders Heldin, pensionerad tapetserare och för detta pappa till numera mördade Julia.
Julia Augustin föds 1987, men pappa Anders och mamma Dorothea lyckas inte hålla ihop sitt förhållande.
Vi separerade och han kom ibland och träffade Julia och de första åren, och sen så blev det för mycket för honom. Och sen så hade jag ensam vårdnad.
Det blir en bitvis tuff uppväxt för Julia och hennes bröder. Dorothea är ensamstående och kämpar med ekonomin.
Killarna, alltså mina söner, de har ju tyckt att ja. Men Julia har alltid tyckt att, herregud, varför kan du inte vara som alla andra mammor? Som klär sig på det här sättet, som ger sina barn det här och det här, köper sånt och sånt. Och hur kan du ge mig jeans som du har köpt i andra hand och sen bara sitta på att de kommer från ett speciellt märke och sånt där? Så det har varit en rätt tuff tid, och jag jobbade både på universitetet och på nätterna för att få ihop till att överleva. Var väldigt trött väldigt ofta, mycket.
Vi växte upp under
Jonas Gratzer, Julias storebror. Han och Julia har samma mamma, men olika pappor.
Ja, relativt tuffa förhållanden så att säga, så vi tydde oss till varandra när vi var små. Jag känner väl ett visst ansvar för henne redan som liten så att säga. Hon tydde väl till mig som, ja, som jag var väl någon säkerhet eller en trygghet i hennes liv, tror jag.
Sommaren 2021, som kommer bli den sista i Julias liv, bor hon i Malmö. Hon är 33 år gammal och har en egen lägenhet. Hon och pappa Anders har återupptagit kontakten igen.
Ja, jag hade inte särskilt mycket kontakt med henne när hon var barn. Men ju äldre hon blev, ju mer relation hade vi. Vi visste att vi fanns där för varandra. Vi behövde inte ringa varandra varje vecka. Jag kommer till Stockholm 12 juni. Ja, men vad fint, då syns vi då.
Egentligen började den 21 augusti på morgonen. Då ringer ett telefonnummer medan jag är i duschen, och när jag kommer tillbaka så ser jag att ett hemligt nummer. Jag försöker ringa tillbaka, men inser ganska snabbt att det går ju inte. Det som har hänt under tiden är att de också ringde till Anders, Julias pappa.
Jag fick ett samtal lördagen den 21 augusti ifrån Malmö, som sa att min dotter hade varit försvunnen och blivit anmält försvunnen från sin arbetsplats där hon jobbade vikarie i kommunen i Malmö, och hon inte hade kommit till sitt jobb. Och då frågade de om, för det första, om jag visste att om man kunde söka henne på något ställe där jag hade möjlighet att, men det sa jag, det vet jag inte alls. Så kan vi då gå in i lägenheten, och behövde ha ett okej från mig. Och då sa jag, vad fan, jag gör det, gå in. Och sen, och det var 10:30 på förmiddagen.
Den här lördagen i augusti 2021 finns även i tydligt minne hos Jonas Gratzer.
Jag var på väg hem. Jag gick precis här utanför min lägenhet. Bara några 100 meter bort med min dotter. Vi har varit hemma hos en vän som har hade köpt en villa och precis installerat en bubbelpool, så varit där och badat och haft en väldigt trevlig dag. Så gick jag och min dotter och ringde min lillebror och sa att Julia var försvunnen, och polisen hade hört av sig till Julias pappa och att hon var försvunnen. Men det var inget mer med det då så att säga, utan jag ringde till, då kom jag hem och så ringde jag till polisen och sa att jag är Julias storebror, och om ni hittar hittar Julia eller när ni finner henne så hör av er till mig så att vi vet vad som händer. Så försökte jag få tag på Julia. Och till saken har också att Julia kunde försvinna ett par dagar. Och hon var inte alltid så bra på att upprätthålla kontakt och så vidare. Så jag var inte speciellt orolig, utan jag tänkte att hon kanske bara var borta ett par dagar. För det hade hänt tidigare, så att säga. Men så var inte fallet.
10:30 på kvällen så kommer det 2 civila poliser och knackar på hemma hos mig. Och jag öppnar dörren och jag förstod nästan någonstans. För vissa människor försvinner ibland och kommer tillbaka och sådär. Men Julia var inte en sån människa. Så jag anade det värsta redan från början. Jag sa, hon är död, va? Ja, jag är hemskt ledsen, sa de.
Och sen sent på kvällen så ringer då Julias pappa till mig och berättar att Julia är död. Då tänker jag direkt att hon har begått självmord, för att hon har haft vissa episoder tidigare där hon har varit deprimerad, och då tänker jag att hon har tagit sitt liv. Och då ringer jag till min lillebror Leo och säger att att vi måste åka till min mamma och berätta det. Så jag packar ju min ryggsäck mitt i natten och ger mig av hemifrån och lämnar kvar min fru och mina barn. Så jag kommer hem till min mamma klockan 1 på natten eller sånt där och väcker henne och ger beskedet om att Julia är död.
Så mamma vaknar, och så vaknar jag. Mamma, Julia är död. Men lägg av, säger jag. Alltså, det här är inte kul. Så här får man inte göra. Det är, alltså, jag tål mycket, men inte såna här vitsar. Nej, mamma. Hon är död. Det är på riktigt. Och jag kan bara inte ta in det, för att jag tänker, varför skulle hon vara det?
Hela världen sätts i gungning, så att säga. Men det som var igår är ju inte längre. Den punkten är ju borta, så att säga. Och det måste ju börja bygga en ny värld.
Självmord utesluten. Hon mådde jättebra.
För Dorothea är självmord en omöjlig tanke. Trots att det var det första som dök upp i Jonas huvud när han fick beskedet om Julias död. Och båda har fog för sina känslor och tankar. För Julia har haft en tung period under 2021. Hon har varit djupt nere i en depression under årets början och sökt och fått hjälp för den. Hon har under våren mått allt bättre, och relationen med familj och vänner är under våren och sommaren bättre än på länge.
Hon hade äntligen hittat en väg där hon skulle ta sitt liv till något bättre. Hon skulle plugga, och hon hade väldigt många framtidsidéer, för att hon hade fått väldigt mycket bekräftelse från olika håll. Hon kände att hon var klok och kunde någonting. Så att vi fick inte ihop det, vi tre. Vi tänkte, vadå? Vad finns det mer? En olycka? Men det hade ju någon behövt informera oss, ringa oss eller komma förbi åtminstone. Jag är ju mamman.
Hon får ju förstås en chock. Först och främst att jag och Leo då står i hennes sovrum. Vi har ju nycklarna dit. Men sen också att hennes dotter och vår syster är död, så att säga. Och det är ju ingenting egentligen vi ska behöva berätta, anser jag, utan det lämpar sig väl bättre att polisen skulle ha gjort det.
Dagen efter, söndagen den 22 augusti, bestämmer sig Dorothea för att själv ringa till polisen. Hon måste få veta mer om hur hennes dotter Julia har dött.
Jag vill först inte riktigt göra det, för att när man får ett sånt besked så vill man ju låtsas att det inte är sant och bara skjuta åt sidan. Men så ringde jag upp dem polisen i Stockholm, och så sa de, ja, nej, vi kan inte berätta någonting för dig, och så, nej, 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 här får du ett nummer, ring upp dem i Malmö. Ja, men, ja, så ringde jag upp dem i Malmö, så sa de, bekräftade de att Julia var död. Och så sa jag, men vänta, vad har hänt? Ja, det får vi ju egentligen inte berätta, men vi kanske kan göra ett undantag. Hon blev mördad.
Dagen efter så ringer min lillebror, kanske 11 på morgonen, och säger att sätt dig ner, jag måste berätta en sak. Och så säger han att Julia har blivit mördad, och då brister det totalt för mig. Jag tror jag skriker ut min sorg. Men då är min fru där, och jag har mediterat ganska mycket, så hon tar och sätter mig ner, och sen sätter hon på mig hörlurar med meditativ musik, och så sitter jag och mediterar. Och
Jonas berättar att hans huvud fylls av tankar på sin syster. Någon annan har tagit hennes liv, och han kan inte sluta tänka på hur det måste varit för Julia.
Man kan ju bara föreställa sig hur paniken, jag menar, de få detaljerna som jag fått reda på och byggt upp en bild av, målar ju upp en väldigt makaber bild av hela skeendet. Och någonstans så sätter man sig in i, om man varit så nära en person, så sätter man sig in och tänker vad den personen måste upplevt och känt de sista timmarna i livet, och liksom vilka tankar som for genom huvudet.
Är de mördad?
I telefonsamtalet med polisen får Dorothea Augustin veta mer om hur Julia mördats.
Ja, men det var hennes, den här mannen som hon bodde, som inneboende hos, som först tog hennes liv och sen sitt eget.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Vi kommer alltså kalla den här mannen för Stefan. Och det är förvirrat här. Julias familj får först prata med polisen i Stockholm och inte i Malmö, trots att brottet begåtts i Malmö. Polisen i Stockholm väljer också att bara ge dödsbeskedet till Julias pappa Anders, inte till mamma Dorothea. Så därför går information via familjemedlemmar istället för direkt från polisen. Dessutom finns det två olika lägenheter nere i Malmö. Julias och så Stefans. Så när polisen först söker efter den försvunna Julia, så gör man det i hennes lägenhet.
Hon hade inte kommit till jobbet, och att hennes jobb hade anmält henne försvunnen. Och det var därför de skulle in i hennes lägenhet.
Julias pappa Anders pratar med en polis och tror även han att Julia dött i sin egen lägenhet.
Han förespeglade för mig, utan att faktiskt säga det, som att mordet hade skett i Julias lägenhet.
Men det är inte där polisen hittar Julia.
Till saken hör också att de inte hittade henne i hennes lägenhet, utan i hans lägenhet.
och här i Nytra i Skåne. God morgon. Två personer hittades igår döda i en lägenhet i centrala Malmö. Och enligt Evelina Olsson, polisens presstalesperson, gäller det ett mord och ett dödsfall. Ingen utomstående är misstänkt. Mer säger man inte än så länge.
När vi gör den här intervjun så har det alltså gått nästan 9 månader sedan Julia hittades i augusti 2021. Anders vet då fortfarande inte vad han ska tro om det som skett. Han vill inte spekulera i vem som har gjort vad, även om Dorothee menar att polisen sagt till henne att det är Stefan som först skjutit Julia och sen sig själv.
Man skaffar sig ganska fort en bild som kan vara ganska felaktig om man inte har tillräckligt med information. Och det var väl typ, ja, Elvira Madigan. Om du inte vill ha mig ska ingen annan ha dig heller, och då skjuter jag dig och så skjuter jag mig själv. Som Sparre gör i Elvira Madigan-historien. Så fick man en uppfattning i alla fall till att börja med. Men så visade det sig att det förmodligen inte alls var så. Det var mer komplicerat än så. Men det tar ju väldigt, väldigt lång tid innan vi får åtminstone förstå att det inte var på det enkla sättet.
Redan då börjar jag känna så här. Hur kan det här riktigt gå ihop?
Dorothee undrar direkt över hur polisen vet att det verkligen är Julia som är död. Ingen från familjen har ju identifierat kroppen.
Men hur har ni kunnat identifiera Julia, säger jag. För det blir så konstiga tankar som kommer upp. Och då sa hon så här, ja men hon hade ID-kort. Tänkte jag, men gud, om hon blev skjuten. För då kunde jag inte riktigt föreställa mig, hur kunde de identifiera henne? Oftast är ju bilder på ett ID-kort eller namn. Det är så svårt att se att det verkligen är den här personen. Hur kunde de vara så säkra?
När polisen utreder brott råder alltså förundersökningssekretess. Och det gäller även för anhöriga. Det betyder alltså att hur fruktansvärt det än är för de anhöriga som förlorat en dotter, syster eller en faster, så får de ändå inte veta vad polisens undersökningar ger.
Och då sa hon bara att nu är det så här, jag kan inte berätta någonting för dig, utan du får helt enkelt tro på att de identifierade henne. Aha.
Så nu börjar Dorothee, Anders och resten av familjen att försöka skapa sig en egen bild av vad som hänt i den där lägenheten i Malmö. Utifrån dels vad de själva har fått fram i olika samtal med olika poliser, men också genom vad som framkommit i media. En detalj som Anders undrar över redan i sitt första samtal med en utredare i fallet känns udda. I alla fall i den delen som rör självmordet.
Och i och med att det är ingen som har larmat av grannar, det är ju i alla fall ett hyreshus, va? Så säger jag så här, hör du, det smäller jävligt mycket även om det är en pistol. En revolver smäller ännu mer, men är det en pistol? Så jag frågar honom, för att det inte ska väcka uppmärksamhet så bör man ha en ljuddämpare. Hade han en ljuddämpare? Och då är polisen väldigt tyst en lång stund. För att han förstår att det här är liksom så pass mycket in i mordutredningen att han inte ska berätta för mig egentligen. Men när jag liksom pressar in honom i hörnet och liksom ja eller nej, då vill han heller inte ljuga. Så då säger han ja, det var en ljuddämpare.
Men då tänker jag så här, hur kakat kan inte det vara när har tänkt att döda Julia och sig själv för att han inte fick tillbaka den kärleken han ville ha, sa de ju. Varför skulle man då använda ljuddämpare? Vad gör det om folk hör det? För båda är ju döda då. Så himla kakat.
Nej, vem använder en ljuddämpare för att ta livet av sig själv, ja?
Eller hur?
1 september 2021, 10 dagar efter att polisen hittat Julia och Stefan, kommer nästa nyhet i fallet.
En person har anhållits misstänkt för medhjälp till mord efter att en man och en kvinna hittats döda i en lägenhet i Malmö för 1,5 vecka sedan, rapporterar Sydsvenskan.
Det är en stor vändning, för polisen har tidigare sagt att det är en isolerad händelse. Något har skett mellan 2 personer i en lägenhet. Och endast mellan dessa 2 personer.
Ändå har alltså nu en person anhållits, men mer om det vill åklagaren inte säga.
Rapporterar Sveriges Radio P4 Malmöhus.
Precis, så det var ju via medierna också som vi fick reda på att det fanns en ytterligare person inblandad i Julias död. Jag vet ju inte vad som har hänt med att det finns en misstanke gentemot honom. Och det är ju förstås någonting som är väldigt obehagligt.
Det som gör alltihop ännu mer obehagligt, menar Jonas, är att de små bitar av information som sipprar ut och som familjen försöker foga samman vittnar om en otäck sanning. Vid ett samtal med polisen försöker han få fram mer om händelsen.
Så att säga, ska vi förbereda oss på att det är ett mord eller att det är någonting utöver ett mord? Och då svarade ju polisen med att vi nog skulle förbereda oss utöver ett mord, så att säga. Att det var utöver det vanliga, att vi skulle förbereda oss för det.
2 månader efter händelsen ska Julia begravas. Då tar en av Julias vänner i Malmö kontakt med Dorothée.
Och hon ville komma till begravningen.
Vännen heter Maja och hon besöker Julias familj och berättar att hon har kallats till polisförhör.
Och då berättade hon för oss att polisen hade förhört henne. Och att de då hade sagt till henne att det var föräldrar som hade anmält honom försvunnen. Och då hade hon tyckt att det var så märkligt.
Det här är en uppgift som också finns i Expressen och Kvällsposten redan på lördagskvällen. Alltså samma dag som Julias och Stefans kroppar hittas. Att det är anhöriga som slagit larm. Men till Julias anhöriga har ju polisen sagt att det är någon från Julias arbetsplats.
Här hade vi 2 olika historier helt plötsligt. Och dessutom så hade de visat henne en bild och frågat henne om hon visste om hon hade sett krokar ovanför Julias madrass där hon brukade sova i det rummet. Och då hade den här tjejen sagt att nej. Men hon beskrev att det satt såna här skruvade krokar och på dem fanns det kvar band.
Hon hade fått se vissa bilder som tydde på att det var även sadistiska inslag. Och att det förmodligen rörde sig om en kidnappning under ett par dagar.
Allt det där fick inte vi veta.
Under hösten börjar Dorothée skriva en lista över saker som hon inte begriper med Julias död. För henne är varenda detalj viktig för att kunna förstå och bearbeta traumat kring vad som hänt hennes dotter. Dels är det de dubbla budskapen kring vem det var som larmade polisen. Dels så handlar det om en till synes trivial detalj. För Dorothée har fått post från Julias arbete, Malmö kommun. Där har man nämligen upptäckt att man betalat ut för mycket lön till Julia. Det kanske låter som en detalj, men allt det här kommer spela roll för när Julia egentligen försvann. För beroende på när hon försvinner från jobbet så kan Julia varit olika länge i lägenheten där hon sen hittar stöd.
Sen fick jag ju kravbrev från alla håll och kanter och bland annat fick jag ett kravbrev från hennes jobb. Där de ville ha betalt för överskjuten lön. Hon hade fått betalt för hela augusti. Och de skrev att de ville ha tillbaka pengarna från och med den 22. Tänkte jag, vänta.
Julia hittas död lördagen den 21 augusti 2021. Men den dagen vill Malmö kommun inte ha tillbaka lön för.
Hon dödades den 21, mördades. Jobbet ska ha anmält henne 2 dagar försvunnen, vilket innebär att de saknade henne på jobbet. Vilket innebär att de måste ha ringt senast den 18. Men varför tar de då inte betalt för de dagarna, den 19 och 20 och 21 som hon skulle ha jobbat? Som de påstod hos polisen också. Det där var märkligt, tyckte jag.
Det är lite förvirrat med datumen här. Men frågan som Dorothée ställer sig är intressant.
Varför vill Malmö kommun betala ut lön till Julia för att ha jobbat dagar när hon samtidigt har varit försvunnen de här dagarna? När anmäls Julia försvunnen egentligen? När försvinner Julia? Och när kommer hon till brottsplatsen?
Dorothea uppfattar ju väldigt mycket som att de ger motstridiga uppgifter dessutom. Hon är ganska mycket mer i affekt än vad jag är, naturligtvis. Men det är ju jag med, va? Och jag försöker prata med både hennes, min Julias, min dotters storebror och lillebror och mamman om att man måste, ja, förstå utredningstekniska skäl, så kanske det måste göras i och så. Man kan inte ens försöka och recensera hur de agerar eftersom vi inte riktigt vet.
För Jonas Gratzer är det svåraste att varken han eller någon annan i familjen någonsin fått se Julias kropp. Och nu är det för sent.
Jag vill ju åka ner till bårhuset i Lund, tror jag var hon låg, och se den sista gång. Men det avrådde de starkt ifrån, så jag misstänker ju att hon har blivit, eller jag kan säga att jag hoppas att hon blivit skjuten i huvudet. För om någon anhörig till henne blir mördad så vill man gärna att det ska gå. Man vill ju givetvis inte att den blir mördad, men i den yttersta situationen så vill man ju att det ska gå så snabbt som möjligt. Och det är ett skott i huvudet, det är ju betydligt mer humant än andra tänkbara tillvägagångssätt. Så jag hoppas att det bara var det.
Det är bland annat alla de här omständigheterna som gör det omöjligt för familjen att få ihop ett logiskt händelseförlopp.
Jag kan förstå att det tar lång tid, men varför inte berätta för oss, ge oss åtminstone lite mer, så att vi inte behöver gå omkring och hitta på historier och allt möjligt och försöka få fram information på annan väg, inte genom polisen.
Det är lite jobbigt att dra upp allt sånt där gång efter annan. För varje gång man tror att man får lite distans, men man får ingen distans när det hela inte är färdigt. Det blir bara jobbigare och jobbigare. Alltså, jag har överhuvudtaget tittat på ett papper eller pratat om det här kan jag bli trött i 2 dagar.
Och när du säger färdigt, vad är det som ska till för att det ska bli färdigt, tror du?
Det är väl att polisen berättar vad de vet för oss. Och dessutom att vi kan hämta de saker som de har på tekniska 64 saker. Att vi kan åka ner till Malmö och köra upp de grejerna. Det är väl så färdigt det tekniskt kan bli. Och det är väl det med det tekniska jag snackar om. Sen färdigt, jag menar, man är en mördad dotter. Det är den enda anhöriga jag hade. Här är lite paus.
Det har ju snart nästan gått ett år nu utan att vi fått information om vad som har skett. Och det är enormt påfrest. Jag menar, hur illa än sanningen är så vill man ju veta så man kan gå vidare. Då kan du inkorporera det i och kanske gå till, jag menar, prata med någon eller vad man nu behöver. Men innan, när du inte vet vad som hänt kan du inte bearbeta det heller. Man vet bara att det är något fruktansvärt som har hänt. Men inte vad. Utan det är förtiget i det dolda, i det tysta.
Så här är läget våren 2022 när spår träffar Jonas, Anders och Dorothée. Det har gått 9 månader och familjens frustration över att sakna svar är uppenbar. Det är därför de vill att spår ska ta upp deras fall.
Egentligen har vi sagt att vi ska inte ge en intervju eller någonting till någon. Men du kändes trovärdig. Och du kommer också vara den enda, har vi redan bestämt. Ingen annan. Inte Aftonbladet, inget sånt. För från början var vi helt strikt emot. Och du kanske kan hjälpa oss i den här situationen. Så.
Och vad vill ni ha hjälp med? Ta reda på vad som hände, Julia.
Ja, Exakt.
Ja, jag kan inte lova någonting, men jag är...
Nej.
Jag vill också veta.
Exakt. Och det är det jag litar på.
Mm. Tack för förtroendet.
Ja.
Men ja, och vi får se vad som... Hur det går liksom. Jag kan inte lova någonting som sagt. Och,
ja.
Men jag blir nyfiken också på vad det är som har hänt i det där rummet.
Ja.
Och varför polisen fortfarande är så förtegen efter så lång tid.
Ja.
Så vi börjar vårt jobb med att försöka ta reda på när Julia dog genom öppna källor.
Välkommen till skatteupplysningen. Du pratar med Camilla.
Hej Camilla, Anton heter jag. Jag har ett personnummer här. Jag behöver ett personbevis.
Julia Augustin.
Ser du om hon fortfarande är i livet?
Hon är inte i livet. Hon är avliden.
Vilket datum var det?
21 augusti 2021.
I folkbokföringen finns alltså ett dödsdatum registrerat. Det är lördagen den 21 augusti 2021. Det är samma dag som polisen hittar Julia. Men den här uppgiften bygger på vad polisen uppgett till folkbokföringen. Hur polisen kan vara så säkra på att det verkligen var den dagen Julia dog, det kan vi inte veta.
Och när vi ringer Julias arbetsgivare får vi till slut prata med hennes chef, men ingen där vill bli intervjuad. Chefen hänvisar till den kollega som jobbade med Julia och att det var han som ringde polisen. Han kände Julia bäst och vet hur hon jobbade de sista dagarna. Men inte heller han vill ställa upp på intervju. Det ser inte ut som om Julia varit på jobbet sedan onsdagen den vecka hon försvann. Alltså 3 dagar innan lördagen som hon hittas död. Men det är bara vad arbetsschemat visar. Och det hände att det inte stämde. Att Julia ändå får lön för dagar mellan onsdag och lördag, det verkar vara en grej man gör för att vara schysst, eftersom läget är så oklart. Bästa ledtråd kring fallet och de människor som det rör, det verkar istället vara Maja, den vän till Julia som varit på polisförhör och som kom på begravningen. Hon har jobbat med Julia på en annan arbetsplats.
Alltså vi började jobba på samma ställe samtidigt. Det är från båt och de ligger liksom så 200 år back i tiden och så här kvinnosyn och sånt. Och vi var inte så många tjejer då, så vi blev bara kompisar snabbt liksom.
Den här arbetsplatsen, en Tysklandsfärja, kommer visa sig vara central för den här historien. För här jobbade förutom Julia och Maja även Stefan och så den man som anhölls för medhjälp den 1 september.
Ja, gemensam nämnare är ju båten.
Mikael Östling, polisutredaren vi senare kommer prata med, benämner då båten på det här viset.
Dödens fartyg eller något liknande, för att det kändes som att alla där skulle kunna vara potentiella offer.
I nästa avsnitt av Spår.
Dödens fartyg. Vi går såklart ombord. För att höra resten av säsongen så behöver du prenumerera på Spår. Då stödjer du vår journalistik och gör det möjligt för oss att granska rättsfall. Gå in på avsnittsbeskrivningen, alltså den text som du ser i appen just nu när du klickar på Spår. Och så följer du instruktionerna hur du prenumererar där.
Vill du komma i kontakt med oss, sök upp oss på sociala medier eller via hemsidan thirdear.studio.
Spår görs av Anton Berg
och Martin Jonsson. I redaktionen finns också Maria Hansson Botin och Eva-Lisa Wallin.
Ljudtekniker är Gustav Sondén.
Och ansvarig utgivare är jag, Martin Jonsson. Ljudklippen är hämtade från Sveriges Radio P4, Malmöhus.
Spår är ett samarbete mellan A1 Produktion, Third Air Studio och Acast.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.